är trött på att ha en bror.
Du kommer att förföra alla flickorna i byn.
Det hoppas jag.
Jag skulle inte säga att jag tycker om Caroline överhuvudtaget.
Caroline skulle vilja sammanfatta med ordet jäckande. Hon är undanglidande.
Men man undrar ju lite vad hon tänker när hon gör som hon gör. Så.
En kväll i november dyker hon upp. Caroline. Efter det blir inget sig likt. Vem är hon? Eller han? Vilka roller spelar han? Och vilka tvingar han andra att spela? Vad är verklighet? Vad är en illusion?
Karl är ju en lugnare person på det sättet. Och jag tycker bättre om Karl. Också för man blir ganska imponerad över den här... Alltså att hon kan spela rollen Karl så rakt igenom en gång.
Rosilda, Karl är inte rätt man för dig.
Genom att skriva om ett sånt här motiv, en förklädnad, så synliggör man väldigt starkt uppfattningar om kön. Och det blir väldigt tydligt att det inte är så, att man kan fylla en pojkroll med en flicka.
Det här är berättelsen om berättelsen om berättelsen om Caroline. Och om Karl. Och om Berta. Vem är det som läser? Vem är det som berättar? Maria Gripes 4 böcker om Berta och Caroline, Skuggan över stenbänken och De vita skuggorna i skogen, Skuggornas barn och Skugggömman kallas ofta för Skuggserien. Första boken kom ut 1982 och den sista 1988. Men idag är de kanske mer aktuella än någonsin. Inte bara för att Maria Gripe dog i våras, utan också för att de behandlar kön, könsroller och sexualitet på ett väldigt modernt sätt. Petri Dokumentär idag griper efter queera skuggor i Maria Gripes skuggserie. Jag som griper och leder och förvillar och förvecklar heter Tove Leffler. Maria Gripes skuggböcker kom alltså ut på 80-talet och i samma veva gjordes också en tv-serie på böckerna. Men de utspelar sig i början av 1910-talet. Böckerna handlar, kan man säga, om Berta och hennes familj som får en ny jungfru. Jungfrun heter Caroline. Hon tar hela familjen med storm. Hon är inte som någon annan jungfru de har haft.
Caroline skulle vilja sammanfatta med ordet jäckande.
Det här är Mia Österlund som är barnlitteraturforskare vid Åbo universitet.
Hon är undanglidande. Hon finns aldrig på den plats där läsaren eller berättaren försöker ställa henne.
När Berta ska beskriva Caroline i den första boken, Skuggan över stenbänken, återkommer hon till att ingen av oss hade sett hennes like.
Roland spanade ner i trädgården och jag följde hans blick. Mitt på gräsmattan stod någon och tittade mot huset. Var det en flicka eller en ung man? Det fanns något så självklart i hållningen att jag tvekade. Men det var en flicka. Bredvid henne stod en resväska och en säck. Vilket egendomligt ansikte hon hade. Om jag skulle leva i 1000 år skulle jag nog inte glömma det ansiktet som jag nu såg för första gången där nere i trädgården när jag inte visste något om henne. Sen skulle det förändras för mig många gånger. Det var ett så märkvärdigt skiftande ansikte. Jag vet inte ens om det var vackert. Det fanns inget direkt påfallande i utseendet, mer än möjligen ögonen som alltid tycktes fulla av hemligheter.
Jag tycker hon är så ganska väldigt speciell på sitt sätt. Hon tycker om att spela väldigt mycket teater och så. Jag heter Linnea Estman. Hon har ju många olika roller på samma gång. Och det är lite roligt med henne. Men hon är väldigt annorlunda. Men hon är även så omtänksam och tänker på andra, fast liksom på sitt sätt.
Men på sitt sätt menar du?
Nej, men alltså hon gör saker som kanske egentligen inte är bäst för andra, men hon tycker att det är bra det hon gör. Liksom.
Linnea Estman är 12 år. Hon läste skuggböckerna för första gången för ungefär 2 år sedan. Hon har blandade känslor för Caroline, säger hon.
Du tar aldrig någonting på allvar. Du struntar i vad som händer med andra. Du bryr dig inte ens om du sårar någon. Du vill bara ha ett spännande liv.
Hur tror du det hade varit att ha henne som kompis?
Det hade nog varit kul. Det hade hänt mycket. Hon är så här spännande och äventyrlig och ja, väldigt rolig.
Men tycker du om Caroline? För hon kan ju vara ganska... Ibland kan hon ju verkligen göra folk ledsna ju.
Jo, det är i och för sig ganska synd, men det skulle bara nog stå ut med, tror jag. Faktiskt.
Leia Latifa är 20 år idag, men minns fortfarande hur det var när hennes mamma läste böckerna högt för henne när hon var 7 år gammal.
Det var så spännande med den här nya karaktären, med en sådan person som Caroline som man tyckte var väldigt spännande. Det kommer jag ihåg att jag minns inte händelser speciellt mycket vad egentligen böckerna handlade om. Eller vad den första boken handlade om, utan det var framförallt den här personen som var så märklig som jag kommer ihåg.
Caroline sticker ut för att hon vågar säga emot. Hon tar plats, hon blir arg, hon blir glad. Hon är förförisk, samtidigt som hon kan vara ofattbart elak. Och hon vet vad hon tycker, särskilt vad det gäller kvinnors rättigheter.
Caroline kunde inte fatta att Svea, som annars hade så mycket sunt förnuft, kunde vara så enfaldig. När nu männen fått rösträtt var det självklart att kvinnorna måste ha det också. Det måste finnas en viss balans i systemet. Alltså, alla ska vara med och förhäva sig, sa Svea. Det menar Caroline. Förhäva sig? Trodde Svea att det var vad människor sysslade med som försökte få bort orättvisor. Caroline såg bekymrad ut. Det har jag väl aldrig sagt, fräste Svea. Jag talar bara om fruntimmer som tror att de vet bättre. Jag tänker om de gör det då? Ja, det gör de inte. Så Svea tror att karar alltid vet bäst. Har jag sagt det, va? Jag talar varken om karar eller fruntimmer. Jag vet bara att jag behöver ingen rösträtt för att veta vad som är rätt och sköta mitt. Caroline höjde ögonbrynet och log mångtydigt. Ja, så det är Svea som vet bäst. Ja, då förstår jag. Men så synd då att en sån förmåga som Svea inte ägnar sig åt politik. Svea kippade efter andan. Ibland försökte mamma rycka in till Sveas försvar. Men hon hade bara en syn på saken. Kvinnor skulle verkligen hålla sig för goda för att käbbla och gapa. Det var i högsta grad okvinnligt. I mammas mun betydde okvinnligt detsamma som förkastligt. Och därmed menar hon att diskussionen var slut. Men den sortens resonemang var hur enkla som helst för Caroline att smula sönder. Och när mamma kom körande med sin slutkläm fick hon veta att begrepp som okvinnligt och omanligt sa faktiskt ingenting. Vad menar man egentligen med sådana ord? Ja, för det mesta bara dumheter, elakheter. Omänskligt däremot, det var ett ord man kunde förstå. Det innehöll många saker. Just att anklaga varann för okvinnlighet eller omanlighet kunde till exempel vara omänskligt.
Men snart visade det sig att Caroline är enastående på fler sätt än de kunnat ana.
Känner du honom?
Han liknar vår nya jungfru. Det måste vara hennes bror.
Situationen blir väldigt mycket lättare för en kille och hon kanske också känner sig mer trygg som kille.
Då fäste han blicken på mig och jag mötte rodnande hans ögon. De var alldeles lugna och oberörda. Plötsligt lyftes det ena ögonbrynet på ett välbekant sätt och han stod där och såg lite överlägset på mig med ett leende på lur, precis som Caroline. Det var så likt henne att jag blev förtvivlad. Jag tror han märkte det, för nu tändes leendet i ögonen och hela ansiktet lystes upp. Så började han skratta.
Jag kippade efter andan. Vad skrattar han åt? Jag kände mig gråtfärdig. Men så ryckte jag upp mig och borrade ögonen i honom. Då, i en blink, gick sanningen upp för mig. Först blev jag rasande, men så brast jag i skratt jag med. Det var ingalunda Karolins bror jag hade framför mig. Det var hon själv som stod där. Vi blev stående en lång stund, stirrande på varann. Vansinniga människa, sa jag till slut. Vad gör vi nu då?
Caroline har ingen bror, som Berta trodde. Hon klär ibland ut sig till kille för att få röra sig mer fritt och för att ingen ska känna igen henne. Leia Latifa har läst om böckerna flera gånger sedan hennes mamma läste dem för henne när hon var liten. Idag ser hon helt andra saker än hon gjorde när hon var 7, förstås.
Det är tryggare att vara kille under den perioden. Och även idag också. Och samtidigt också som att det blir ju att hon älskar ju teater. Och att då byta kön som ändå, det är att man byter ut hela sig själv. Och för en person som älskar att spela teater så är det ju det ultimata att bli något så långt ifrån sig själv som möjligt. Mm. Också så att det är väl därför jag tror att hon tycker att det är så roligt också. Hon märker ju att det passar henne. Och det kanske också ger en väldig bekräftelse till sig själv, henne själv, att hon faktiskt kan vara både och. Mm. Det blir ju att, hon kanske känner sig lite övermänsklig eller lite mer än alla andra. Och vem vill inte känna så?
Ganska mycket tror jag också att det handlar om att hon är så envetet emancipatorisk.
Mia Österlund, barnlitteraturforskare.
Hon är hela tiden igång där med sin frigörelsekramp. Kramp sa jag nästan. Det kan man nästan säga att det är. Så hon får också en paus från det här. Istället för att hela tiden plädera för frigörelse så kan hon faktiskt vara fri en stund.
Men man undrar ju lite vad hon tänker när hon gör som hon gör. Så här.
När är det du undrar till exempel?
Nej, men som när hon kommer in och så här, spelar kille på tåget. Och Berta blir så här, jättearg och, på henne. Och så visar det sig att det bara är Caroline och du är så här. Då blir hon så liksom besviken men ändå glad och liksom. Man har blandade känslor för henne.
Förlåt mig, men har ni möjligen sett till min syster?
Det satt en flicka här nyss, men det var någon officer som kom och hämtade henne.
Ja. Ah.
Om ni ville bläddra lite tystare så skulle jag vara tacksam.
Om ni är så lättstörd så skulle jag rekommendera er att gå och sätta er någon annanstans. Det finns gott om plats på det här tåget.
Det är möjligt. Men jag sitter utmärkt här.
Men kan det finnas någonting bra med att Caroline klädde ut sig till pojke?
Jo, det tror jag visst att det är, för hon... Nej, men alltså att hon blev pojke, det känns ändå som om hon var starkare som pojke. För hon kände sig starkare som pojke eftersom hon klippte av sig allt hår för att bli pojke. Så här, redan innan hon kom på en så spelade den här rollen som pojke. Så hon måste liksom... Jag måste ha gillat det redan innan. Känt att hon... Att hon fick en annan så här, att hon brydde sig om henne på ett annat sätt när hon var pojke. Alltså som kille, då har han ju mer att säga till om också. Så jag tror att han kände sig säkrare på den sidan och inte behöver vara en tjej som skulle vara lite så här undan gömd och blyg. Ja.
För hon var inte så blyg.
Nej, precis. Och det ska de tydligen vara, verkar det som. Och då så var det ju bra att hon var kille, för då kunde hon ju liksom... Hon kunde göra mer som hon inte kunde ha gjort om hon var i tjej. Och liksom så här, saker som hon kanske är förbjudet att göra om du är tjej. För då är det du som får skulden eller tvärtom.
Så Caroline klär alltså ut sig till kille ibland för att bli fri och lycklig. Men utklädnaden innebär inte bara frihet utan också begränsningar och ansvar. Som alltid
det finns en stor risk att hon sårar andra med sin förklädnad. Och då blir det svårt för henne. För det var ju inte riktigt det som var meningen från första början. Det var mer som en lekfullhet som passar hennes personlighet. Och så märker hon att också det här kan ha allvarliga konsekvenser. Att det är faktiskt människors liv hon leker med. Den här, jag tänker på den här borttynande franska flickan som verkligen liksom, nästan svälter av kärlekssorg där. Så det är starka bilder.
Caroline blir en hjärtekrossare, oavsett vilket kön hon intar. Vi ska prata mer om den problematiken snart, men först ska vi titta lite mer på förklädnaden. Litteraturforskaren Mia Österlund på Åbo universitet har skrivit en avhandling som heter Förklädda flickor, könsöverskridning i 1980-talets ungdomsroman. På 80-talet så kom det nämligen ut 11 ungdomsböcker som handlade om flickor som klädde ut sig till pojkar.
Genom att skriva om ett sånt här motiv, en förklädnad, så synliggör man väldigt starkt uppfattningar om kön och det blir väldigt tydligt att det inte är så, att man kan fylla en pojkroll med en flicka. Man ser att här finns oanade möjligheter och också att kunna tänka om kring könsroller, att de inte behöver vara så statiska. Så jag tror det är intrikat det här.
Det vet inte ni. Men där sitter på ett ensligt gammalt slott. Två isolerade stackars ungdomar och törstar efter att få möta en medmänniska. Och nu har jag blivit ditkallad för att mätta deras hungrande själar. Med lite bildning. Tudelubbert av hjärta. Jag klarade provet. Det här kommer gå strålande! Men förstår du inte? Jag måste ju testa det på dig först.
Men varför?
När Caroline avslöjar för sin syster Berta att hon är kille nu, på heltid, så är det på ett tåg som tuffar fram i 1910-talets Sverige. Då hade tjejer naturligtvis ännu mindre utrymme än de har idag. Kanske är det därför Gripe har valt just den tiden för Caroline att språka för kvinnors rättigheter och att leva med en mans rättigheter.
Men det är klart att när man skriver med utgångspunkt i 1980-talet så färgar ju också den tidens frågeställningar av sig på hur man framställer flickskapet. Men
hur kan du se att 80-talet färgar av sig på skuggserien?
Just i och med att den här förklädnadshistorien, det här dragningen till det androgyna är så stark och att man... Det här ser jag som en följd av hur kvinnorörelsen utvecklar sig och hur feminismen utvecklar sig. Om man tänker på 70-talets försök med omvända könsroller, där var det mer så här, flickorna skulle vara lastbilschaufförer och pojkarna skulle pröva på att jobba på dagis eller någonting sånt. Så det var väldigt konkreta omvända roller. Men här går man ett steg vidare in i den här maskuliniseringen av flickan genom att flickor faktiskt försöker ge sig ut för att vara pojkar. De bara inte bryter roller utan de låtsas vara pojkar.
På 80-talet kom axelvaddarna, slips och kostym för kvinnor. Filmer där kvinnor gjorde karriär och faktiskt gick in i mäns domäner. Men på männens villkor och på männens sätt. Även de som inte bokstavligt klädde ut sig till män anammade männens attribut.
De lyckas ju jättebra, de klarar sig. Det är bara att glida på, det är med en otrolig lätthet. Man kan ta sig an det andra könets modell. Så där tycker jag att det här är ett typiskt 80-talsdrag som Gripe använder sig av. Att hon utvecklar den här kvinnliga karaktärerna på det sättet i boken.
Så vi fick romaner som Dårfinkar och Dönickar, Love, Love, Love och Janne min vän på 80-talet. Ett slags snällt sätt att ge tjejer möjlighet att ta plats utan att egentligen utmana de gängse könsnormerna. För de finns ju kvar. Hur mycket ruckar du egentligen på när en utklädd tjej kanske bara förstärker det som vi idag kallar för manliga drag. Och på 90-talet tog det stopp. Inte en enda bok om utklädda flickor.
Försöket att förklä sig till pojke, det visar sig nog vara en återvändsgränd trots allt. Det leder rätt långt, men risken finns ju hela tiden där när man går så in i det maskulina att man tappar bort flickskapet, att man tappar bort kvinnligheten, att man helt enkelt blir pojke. Det är så lätt att bli tagen för pojke och vara bättre pojke än pojkarna. Så att faran där är att man förlorar sitt flickskap. Många av de här karaktärerna får komplicerade relationer till flickor. Vänskapsband sätts verkligen på prov. Man kan inte leva ut sin sexualitet eller som det här då, sin romans, sin tonårsförälskelse kanske. Så därför visar det sig att den här vägen är stängd. Istället bör man experimentera inom könet igen, där flickor förklär sig till flickor. Alltså man börjar medvetet spela på det här med flickskap. Vi kommer hela 90-talet med flickmakt. Så då man kan liksom anspela på flickstereotyper som, vad ska vi säga, korta kjolar, höga klackar, hela den här Spice Girls-looken. Och den använder man ironiskt då, för man kombinerar den med utåtagerande, styrka, ta plats, sätta andra på plats. Så det blir liksom en kollision mellan det här yttre, vad ska vi säga, bimboaktiga utseende och sen kombinerat med något starkt innehåll. Så man på det sättet förklär sig till flicka. Det handlar väldigt mycket just om smink och utseende i de här texterna fortfarande. Men det är också på ett medvetet sätt.
Vad utmanar egentligen mest? Att klä ut sig till tjej eller att klä ut sig till kille? Kanske är de båda återvändsgränder. Kanske är det ändå mer queer, alltså mer könsöverskridande, att som tjej anamma det klassiskt manliga. Du lyssnar på Petri Dokumentär, idag om Maria Gripes skuggböcker. Caroline är jungfru hos Bertas familj och ibland klär hon ut sig till pojke och försvinner på nätterna. Men det är bara Berta som har förstått det här. Det är också bara Berta som vet att hon och Caroline egentligen kanske är systrar. If every angel's terrible, then why do you welcome them? Situationen börjar alltså bli rätt ohållbar. Och istället bestämmer sig Caroline och Berta för att ge sig ut och jobba ihop en sommar. De får anställning på ett slott som heter Rosengåva, där de ska vara sällskap på två isolerade tvillingar som heter Arild och Rosilda. Man söker en pojke och en flicka och Berta undrar hur det ska gå. På tåget dit får de förklaringen när en synnerligen otrevlig man visar sig vara Caroline.
Men förstår du inte? Jag måste ju testa det på dig först.
Varför?
De vill ju ha pojk och flicka. Och det ska de få. Berta och Karl Jakobsson. Men på slottet ska jag naturligtvis inte vara den här hopplösa typen.
Så det var därför jag inte fick läsa breven?
Ja, det är klart.
Du lurade mig. Du bryr dig inte ett dugg om vad jag känner. Eller vem jag är. Du spelar ju bara roller. Vem är du egentligen?
Din syster.
Det kan du ju inte vara. Från och med nu ska du vara min bror. Egentligen borde jag kliva av och ta första tåget tillbaka hem.
Men det gör Berta naturligtvis inte. Istället kommer de till detta märkliga slott med de gigantiska stenmurarna och den fantastiska rosenträdgården med bara massor av vita rosor. Där tiden verkar stå still och där de träffar den inbundna och känsliga Arild och den stumma men utlevande Rosilda. Linnea Estman berättar om sina intryck av tvillingarna.
Jag tycker de är så ganska spännande människor. Men de är så ändå väldigt olika. Rosilda, hon är väldigt så här själslevande och tänker mycket så här själsligt och så. Medan Örjel, han är mer så här att han funderar väldigt mycket. Och det är, de är båda så här funderare, men jag tycker de är så intressanta människor. Fast de är ju lite så här egna. De har ju levt ett ganska så här, så här inte så mycket kontakt och så, men...
Jag heter Agnes Larsson och jag pluggar på Norra Reals gymnasium och jag är 17 år. Ja, Rosilda är ju väldigt romantisk av sig, vilket måste bero på att hon också har varit isolerad så himla länge och läst lite för mycket poesi kanske, jag vet inte.
Det är lite så här, hon har ju de här vita rosenträngårdsdragen i sig, men har också stenmurarna runt omkring sig också, så att hon är ju väldigt spänd på allt som kommer. Och på något sätt känns det lite som de säger i boken, det här att pratar om hur naturen är gjord för slottet. Och Berta tänker hela tiden att men, det är så är det inte så. Det är ju naturen som ska vara det basala. Mm. Och blir lite upprörd över det. Och på något sätt känns det som att det är lite samma med Rosilda. Att omgivningen är gjord efter henne.
Jag ser ju henne som ännu... ännu en modell av flickskap. Men Rosilda är den här klassiska figuren som grips av en så stor sorg att hon väljer tystnaden. Man brukar tala om tystade flickor eller tysta flickor i ungdomsromaner. Och att man helt enkelt tystas av könssystemet för att man får inte plats som den man är. Det finns flickor som frivilligt väljer att tiga helt enkelt. Och tigande kan vara väldigt högljutt egentligen. Det kan vara ett maktmedel. Man hörs väldigt bra om man inte säger någonting. Och Rosilda, hon skriver... Hon antecknar allting i sina små anteckningsböcker.
Alltså, hon samlar sina ord på så sätt. Så hon vet ju liksom alltid vad hon har sagt. Och det kan ju för sig vara bra, för då tänker man ju efter innan man pratar. Eller innan man skriver då, i hennes fall. För det måste ju vara ganska bra. Man läser ju av sina misstag på det sättet mycket bättre.
Det tar ett tag innan Berta och Caroline, eller Carl som han ju nu heter, får träffa tvillingarna. Men Berta hittar små lappar med citat av Oscar Wilde i sitt rum. To dance to flutes, to dance to lutes, is delicate and rare. But it is not sweet with nimble feet to dance upon the air.
To dance to flutes, to dance to lutes. Det låter så förledande vackert, men det är bara skenbart. Den dance with nimble feet upon the air det gäller i själva verket den hängdes sväng om med dinglande fötter i tomma luften. Ganska makabert med andra ord. Jag kunde inte fatta vad det hade med mig att göra.
Men plötsligt en natt träffar Carl på en flicka och han följer henne utan ett ord till en spegelsal.
Plötsligt hade flickan försvunnit ur speglarna. Istället fick Caroline se henne livslevande. Hon kom över golvet och kom raka vägen fram till draperiet, tog Carolines hand och förde henne med sig in i rummet. I det ögonblicket formades tonerna från klockspelet till en melodi så lockande att Caroline, utan att betänka sig, bugade sig och bjöd upp flickan till dans. Flickan sträckte fram sina händer och så började de dansa. Talade ni något med varann? Frågade jag. Nej, vi dansade. Men du förstår vem det var, inte sant? Rosilda.
Vet du vad Rosilda och jag brukar göra? Vi möts i spegelsalen mitt i natten och dansar.
Är du inte där att hon skulle förälska dig på halva?
Inte hon inte. Hon är minst lika stor teaterapa som jag.
Det är inte bara danserna i spegelsalen som gör att Rosilda blir förälskad i Carl. Det är naturligtvis också hans charmerande sätt. Ett sätt som trollbinder alla på slottet. Rosilda, vaktmästarfrun Vera, farmor Storåda och även Arild. Berta känner ett sting av avund, ja, till och med svartsjuka.
Det var det gamla vanliga som hade skett. Arild och Rosilda hade upptäckt vilken strålande personlighet Caroline eller Carl var. De föredrog henne framför mig, kort sagt. Men av finkänslighet försökte de dölja detta och därför dröjde det innan det gick upp för mig. Aril genomgick på några dagar en märkbar förändring. Det var som om hela hans utseende förvandlades, ansiktet fick plötsligt liv och den som jag trodde lotsade öppenheten tycktes allt mer äkta. Att det inte enbart var av artighet han ägnade sig åt Caroline eller Carl, det syntes. Det var något oerhört som hänt honom. Han hade fått en vän. Det lyste om honom, han fick något nästan förklarat över sig och började tala överspänt om vänskap.
Alltså man dras ju till honom, som det märks här. Jag tycker också att han verkar så väldigt rolig och så intressant människa. Medan Bertie är mer så vanlig. Så alltså, han är väl så intressant och rolig. Det är väl därför man dras till honom, tror jag.
Amelia Sandelin är 16 år. Hon säger att det är lite svårt att beskriva Carl.
Han verkar vara med den här ödmjuka personen i berättelsen som... Ta med, försöker ta hand om dem och försöker peppa dem mer. Medan Caroline är med att hon tar, hon vet vad hon vill och så gör hon så. Och så får hon se hur det blir. Carl är med så att han tänker efter, han är med den här tänkande personen. Tänkande delen av Caroline.
Leia Latifa uttrycker samma osäkerhet.
Carl har jag inte riktigt lika klar bild av. Som Caroline, men Carl är ju en lugnare person på det sättet. Men det är också, han är ju en roll för läsaren. Så att just därför så tar man den rollen lite lättare för att det är ju inte den riktiga personen, tycker läsaren. Så det är klart, man tycker ju, jag tycker bättre om Carl. Och också kanske för att jag redan från början vet att han inte riktigt finns.
För mig är det ganska lite förlegat att se liksom som kön att de skulle vara olika på grund av det. Utan det är ju samma person. Jag tycker hon är exakt likadan.
Det här är Agnes Larsson som läste böckerna om Berta och Caroline och Carl första gången när hon var 10. Nu har hon just läst om dem.
Han är ju samma för Berta ändå fastän det hon låtsas vara en kille. Och samma sak om... För Rosilda så är det, på den tiden så såg hon ju då som en kille, men ja, hon skulle ju lika gärna kunna varit en tjej. För hon gjorde inga speciella maskulina drag, tycker inte jag.
Men han är väl rätt så vanlig egentligen. Så men
han, någonting förföriskt måste han ju ha, för alla blir ju helt betagna av honom.
Det där, den aspekten finns där. Och det förklaras ju nog med att det är flickan bakom pojken som finns där. Att det är någonting i den här förklädnaden som väcker det här begäret hos flickor och pojkar. Och det här blir det ju en väldigt intressant spänning i det hela. Eftersom det här heteronormativiteten rubbas ganska rejält där.
Kanske är det odefinierbara könet som alla blir så förälskade i. Eller betagna av. Att de inte riktigt kan sätta fingret på vem det här egentligen är.
Carl hade ju en del av Caroline med sig. Och en del, han var inte riktigt som en hård sträv kille av sig. Utan han var med den här ödmjuka tjejen med i det hela. Och då blev de väl förälskade henne på grund av att hon var så himla naturlig av sig på något sätt.
Han är ju faktiskt ganska genuint omtänksam. Tycker jag.
Det är roligt att säga genuint om en person som inte är genuin någonstans eftersom man inte finns.
Nej, precis.
När jag bett dem att beskriva Caroline och Carl så har de sagt så här: nej, men de är väl lika fast Carl känns mer äkta.
Ah, där ser man. Det där är alldeles typiskt för det här motivet att flickan som pojke så överglänsar pojkarna. Hon är liksom bättre på att vara pojke än pojkarna. Rent av. Det hör till det här berättarmönstret att det är så. Att flickorna rent fysiskt förmår vara starkare, snabbare. De vinner alltid. Att det hör liksom till. Men också hör det till så här då, att man faktiskt är bra på att vara pojke. Flickor kan alltid liksom också vara bättre pojkar än pojkarna själva. Att jag tycker det finns också en försonande humor i det här. Just att det är på det här viset.
Men hur kommer det sig att flickor är bättre på att vara pojkar än pojkar då?
Ja, vi är så bra. Nej, men flickor har väl ganska länge varit bärare av det här med relationer. Ingår i flickskapet att veta hur pojkar är och att hela tiden förhålla sig till pojkar. Klart vi vet hur de här pojkar är. Klart vi vet hur man ska vara som pojke. Så som flicka är det väl ingen sak att gå in i den rollen och överglänsa pojkarna. Där tror jag det har med hela det här sättet att uppfostra och se på flickor. Att man ändå använder flickor så mycket i skolan som små hjälpredor och bromsklossar och så vidare.
Flickan som pojke och expert på att vara det. Vara det som pojken och flickan vill ha. Expert på att leverera. Det är som att mönstret går igen. Arild är inte den teaterapa Rosilda är. Och Carl Caroline är. Han blir först överlycklig. Och sedan olycklig. Olyckligt förälskad i Carl.
Ja, jag är nog ganska livsoduglig. Kommer bara irra runt vårt gamla slott i dödagar. Sen mer förresten. Kommer jag väl att spöka där.
Det är inte sant. Och jag tycker mycket om dig.
Du är stark. Men dina handleder är smala. Dina ådror är så fina. Så blå.
Arild är ju en väldigt... Han är väl kanske lite som Rosilda, men kanske lite mer i Bertas stuk. Att han också får ta lite smällare vad hon gör. Och på något sätt kanske trivs med det också, för att han har ju inte haft så mycket att jämföra sig med heller. Så att ganska strikt person till det yttre, men har kanske ett väldigt starkt känsloliv, men är duktig på att spara på att visa det.
Det sa Leia Latifa från Göteborg. Men känslorna för Carl blir för starka för att Arild inte ska kunna visa dem. Han inser vad som har hänt och skriver ett brev till Berta.
En dag skulle jag lyckas med att flytta över mina känslor för Carl till Berta. Jag ville med andra ord bli förälskad i Berta. Och jag har varit på god väg många gånger, det kan jag försäkra. Och Berta skulle förstås då, efter att i hemlighet ha hyst samma ömma känslor för mig, genast komma mig till mötes och besvara min låga. Därefter skulle våra öden förenas och vi skulle leva lyckliga tillsammans i alla våra dagar. Men hoppet om en sådan lycka har jag nu förlorat. Istället har jag kastats ner i en avgrund och förstår att jag livet ut måste avstå från kärlek. Jag ska berätta varför. Det hände mig något här om aftonen. Helt oförmodat och utan att vilja det kom jag att kyssa insidan av en älskad människas handled.
Den där kyssen, den var ämnad som en broderlig ömhetsbetygelse, inte mer. Men jag fick känna Carls bultande puls under hans silkes lena hud. Så hettade det till. Min kyss förvandlades till ett lidelsefullt kärleksbevis. Carl märkte ingenting. Det gick så snabbt. Allt var över på ett ögonblick. Men i den stunden så avgjordes mitt öde. Jag insåg att jag förlorat mitt hjärta. Ohjälpligt. Oåterkalligt. Men inte till en kvinna. Utan till Carl. Till Bertas bror. Ja, så ser min hemlighet ut. Jag kanske borde behålla den för mig själv.
Alltså, han personligen tycker ju inte kanske att det är speciellt farligt, med tanke på att han inte ångrar någonting. Utan att han ser det mer som att det här kommer inte passa in i verkligheten. Och han har ju ändå bestämt sig för att leva i någon typ av verklighet. Så att det är klart han ser det ju, det verkar ju, han tycker ju inte att det är ett problem egentligen att det är just en man som han har blivit kär i, utan det är ju Carl som han är kär i. Så att det är klart han har ju det, ett modernt sätt att se på det, att det är en person han blir förälskad i och inte i ett kön. Mm. Han ser det ju som att nu är livet kört lite grann och det får han leva med. Mm. Men på något sätt är han ju ganska, han står ju fast vid att det var kanske värt det då.
Det är starkt av honom, det är det verkligen. För att det konventionella skulle vara att ha ett skenäktenskap då och sen kunna ha sitt andra begär som sidobusiness. Men att det, han står faktiskt för det han är. Det är starkt.
Det här är litteraturforskaren Mia Österlund.
Så där har vi en stark pojkkaraktär på det sättet att han följer sin ja, vad ska vi kalla det?
Sitt hjärtas röst.
Sitt hjärtas röst. Det passar nog bra med Griper det att säga så. Sitt hjärtas röst. Mm. Det är mycket det handlar om, att följa sitt hjärtas röst.
Jag tror absolut att Carl betydde väldigt mycket för dem. Och att Carl var precis vad de letade efter. Och därför så gör de kanske också som Berta att de fascineras så mycket att de känner att även om Carl också är svår för dem så känner de att hellre det än att inte ha Carl alls.